Det här är Sommar i P1 med Leif Östling. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Vad fan får jag för pengarna? Några ord från mig i SVTs uppdraggranskning för nästan 2 år sedan. Det väckte starka känslor i vårt land. Inte alls politiskt korrekt att säga så som ordförande för svenskt näringsliv. Men överraskande många tyckte det var bra. På tunnelbanan, restauranger och trottoarer kommer folk fortfarande fram och tackar mig. Äntligen någon som vågar ställa den viktiga frågan till våra politiker. Vad gör ni med alla våra skattepengar? Nästan inga som var upprörda har hört av sig. De tyckte att det är omoraliskt att placera pengar i länder där skatten är lägre. Trots att det är helt lagligt när alla skatteavtal följs. För dessa gäller tydligen en moralisk skatteplikt och inte en laglig. Mina raka uttalanden har skapat stora rubriker, många gånger, men jag står för vad jag har sagt. Jag heter Leif Östling och det här är mitt sommarprogram. He was sitting in the lounge of the Empire Hotel. He was drinking for diversion, he was thinking for himself. A little money riding on the Maple Leafs. Along comes a lady in lacy sleeves. She says, let me sit down, you know, drinking alone. It's a shame, it's a shame, it's a crying shame. Look at those jokers who do that damn hockey game. Hey, honey, you got lots of cash. Bring us down the bar and we'll have some laughs. Here's what I'm drinking, I was raised on robbery. Ni har hört Raised on Robbery med Joni Mitchell. För snart 2 år sedan stod jag på scenen på Kistamässan i Stockholm. Jag höll ett föredrag om transporter och hur viktiga de är för Sverige. Nu när e-handeln tar ordentlig fart. 1 timme med frågor på slutet. En hel timme på scen, det tröttar mig. Jag har alltid beundrat skådespelare som kan hålla fokus uppe i många timmar. När jag klev ner från scenen hade en reporter från Uppdrag granskning gömt sig bakom draperiet. Hon tryckte upp en mikrofon i mitt ansikte. En kameraman stod plötsligt där och filmade. Jag blev helt överrumplad och förbannad att bli så osnyggt behandlad. Hon hade jagat mig i veckor för att få kommentarer på ett par bolag som jag hade i Luxemburg och Malta sedan 80-talet. Då bodde min fru och jag i Nederländerna. Pengarna i bolagen hade jag tjänat och betalat skatt för under min tid där, cirka 2,5 miljoner kronor. De fick vara kvar när vi flyttade hem till Sverige i slutet av 80-talet. De fick växa till sig och bli ett bra pensionskapital. Det fanns ju ingen anledning att prata med en journalist om det, tyckte jag. Allt var känt hos svenska skattemyndigheten. Paradisläckan exploderade just då i media. Den fick stort utrymme om förmögna personers pengar i skatteparadis. De flesta i Västindien. Nu frågar journalisten varför jag inte betalade skatt i Sverige. En riktigt oförskämd fråga. Som pensionär sedan 2012, under 5 år, hade jag betalt mer än 100 miljoner i skatt. Jag tyckte att jag hade gjort rätt för mig i Sverige. Nästa provocerande fråga tyckte jag inte att jag fick något för pengarna. Sett till beloppet 100 miljoner blev svaret inte mycket. Och egentligen, vad fan får jag för pengarna? I mitt huvud fanns en nyligen gjord undersökning i Svensk Näringsliv. Den indikerade betydande slöseri och låg effektivitet inom offentliga verksamheter. Som sjukvård, skola och äldrevård. Jämfört med privat driven verksamhet var effektiviteten klart lägre. När jag lämnade mässan anade jag att uttalandet nog skulle väcka starka känslor. Skatter är ju ett hett ämne i Sverige. Mitt uttalande slog också ner som en bomb i medier. Mitt citat blev en följetong i pressen. Andra företagsledare, finansmän, var också i fokus. Många var upprörda, till exempel vår finansminister Magdalena Andersson och LO-chefen Carl Peter Tovasson. Båda fördömde skatteplanering som något ytterst illojalt mot vårt land. Jag valde att inte säga något utan skrev en artikel i Dagens Nyheter. Att skatteplanering inom gällande lagstiftning och skatteavtal faktiskt är helt lagligt. Jag kontaktade direkt Maud Olofsson, tidigare ordförande för Centern och medlem av Svensk Näringslivs nya styrelse, och en nära vän, Per Emilsson, expert på krishantering. Båda politiska rävar. Vi kom efter någon vecka med diskussioner tillsammans med övriga medlemmar av styrelsen fram till att det bara fanns ett alternativ för mig, att avgå som ordförande. Att stanna kvar under ett valår med all politik som då spelar var omöjligt. När jag tog på mig uppdraget i maj 2016 var min uppgift att genomföra en stor förändring av organisationens stadgar och strukturer. Det blev klart i november 2017 och redan då var planen att en ny ordförande skulle stiga på i maj 2018 för att genomföra alla beslut. Men visst kändes avskedet bittert. Men man får helt enkelt lära sig spela bollen där den landar. Alltid vara beredd på att öva sitt bollsinne. Så här i efterhand blev min one-liner överraskande bra. En viktig diskussion verkar ha kommit igång. Vad får vi för våra skattepengar? You never give me your money. You only give me your funny paper. And in the middle of investigation, I break down. Out of college, money spent. See no future, pay no rent. All the money's gone, nowhere to go. Know that magic feeling. Nowhere to go, nowhere to go. Vi har just nu lyssnat till Beatles, You Never Give Me Your Money. Tidigt i livet lärde jag att pengar var en knapp resurs. Det gällde att hushålla med varje krona. När man väl köpt något så skulle man använda det i många år. Att slänga efter ett tag fanns inte på kartan. Likadant var det på min morfars gård utanför Luleå. Sommaren innebar alltid mycket arbete. Potatis skulle sättas, havresås och hö tas in, så korna skulle överleva den långa och kalla vintern. Alla som kunde skulle hjälpa till, även vi små barn. Det blev min första lektion i ekologi och hållbarhet. Hade min morfar levt idag hade han blivit förskräckt. över hur dåligt vi hushållar med jordens resurser. Under mina 45 år i näringslivet har jag upptäckt att vissa affärsmän, men framförallt politiker, kan vara riktigt slarviga med pengar. När det inte är deras egna privata pengar. Då åker spenderbyxorna lätt på. Att man måste vara försiktig och aktsam med andras pengar lärde jag mig tidigt av Per Wallenbergs far, den mycket aktade Marcus Dodde Wallenberg. Vid ett privat möte 1978 förklarade han hur viktigt det är att ha koll på direktörer inom näringslivet. Så det umgås försiktigt med aktieägarnas pengar. Han sa, det är lätt för direktörer att fatta kostsamma beslut med andras pengar. Se till, Leif, att du aldrig hamnar i den fällan. Dodde hade en otrolig kontroll på sina bolag. På alla viktiga beslut som fattades, framförallt större investeringar. Ingen vågade ta investeringsbeslut utan hans godkännande. Det visste företagsledningarna i hans företag, som ASEA, Atlas Copco, Ericsson, Electrolux, Scania med flera. Doddes insats för att bygga upp svensk industri efter andra världskriget, både i Sverige och på exportmarknader, ska vi ännu idag vara väldigt tacksamma för. Utan honom hade Sveriges välstånd idag varit väsentligt lägre. Och vi medborgare måste ställa Doddes fråga till våra politiker. Hur använder ni våra skattepengar? Inställningen verkar vara att politikerna äger våra skattepengar, inte vi skattebetalare. She thought I was all right in the sort of a limited way for an off night. She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know what I know. I've said what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know what I know. I know what I know. Vi har nu lyssnat till I Know What I Know med Paul Simon. När vi inom svensk näringsliv studerar internationella rapporter så slås vi ofta av bristen på effektivitet i Sveriges offentliga verksamheter. Också vid mätningar mellan olika kommuner ser vi en stor variation av kostnader för jämförbara verksamheter. Enligt en OECD-rapport 2017 så behandlar en svensk läkare i genomsnitt 650 patienter per år. Jämfört med en tysk läkares nästan 2400 patienter. Mer än tre gånger fler. Och Sverige och Tyskland har lika många läkare per 1000 invånare. De flesta länder inom EU ligger på 2000 behandlade patienter. Så stor skillnad pekar på ett rejält systemfel i vår sjukvård. Och det löser man inte genom att skicka in mer pengar. Så befria sjukvården från politiker och deras administratörer som tydligen inte förstår hur vårdsystem bör fungera. Och det är inte så konstigt, det har ju ingen utbildning för det. Istället hyr man in konsulter för stora belopp som bara rör till det. Vilken besparing det vore att skrota alla landsting runt om i vårt land och låta en nationell, kompetent administration ta hand om sjukvården. I skolan presterar svenska elever klart under det bästa i PISA-mätningar. För snart 30 år sedan fick våra kommuner ansvaret för skolan. och sedan dess har vi sett en märkbar försämring av kunskapsnivån. Alltså var den reformen i grunden fel. Och det är ju inte heller så konstigt. Få kommunpolitiker har ju en lärarutbildning. De förstår inte hur skolan ska fungera. Finland ligger ofta i topp i PISA-mätningar. Vad kan vi lära från vår granne? Det är ju mycket bättre än vi. Vi är inte världsbäst i allt. Lite ödmjukhet vore på plats. Under 80-talet såg vi en liknande utveckling inom industrin, med en del konstiga experiment. Ett exempel är fackförbundet Metalls Det goda arbete från 1985. Ett manifest om goda arbetsvillkor som sedan antogs av LO. Ta bort löpande bandet och för in självstyrande grupper utan något ledarskap. Resultatet blev hög frånvaro, stor personalomsättning och svårt att rekrytera folk till industrin och dålig kvalitet på produkterna. Volvo byggde en fabrik i Kalmar baserad på det goda arbetets manifest. Samma gjorde Saab i Malmö. Fabrikerna fick läggas ner efter några år. Miljardinvesteringar gick upp i rök. Även andra företag gjorde liknande försök. Också vi på Scania. Kvaliteten på våra produkter och produktiviteten låg klart under våra konkurrenters. Men vi lyssnade när varningsklockorna ringde. Vi kom till insikt att ordentliga krafttag var ett måste om vi överhuvudtaget skulle ha någon verksamhet kvar i vårt land. Vi började fokusera på tillverkningsprocesser, ett nytt ledarskap för att bygga team och kontinuerligt utbilda våra anställda. Det tog ett antal år. Allt blev med tiden dock mycket bättre för alla. Kunder fick hög kvalitet på sina produkter, anställda fick intressanta och utvecklande jobb och aktieägarna ett bättre företag. Ett win-win för alla. Att ändra tankesättet i en organisation tar tid. En lång process som kräver en envis och målmedveten ledning. Oviljan att ändra styr många beslut i organisationer. Det gäller även i politiken. Ingen vill rucka på det som finns, även om det fungerar dåligt. Oavsett hur mycket pengar vi skjuter till för att rädda upp situationen, fortsätter det att fungera dåligt. Först under min tid som ordförande för Svensk Näringsliv började jag förstå hur kritiskt det är inom vissa av våra offentliga verksamheter. Vid undersökningen vi gjorde kunde vi konstatera att det troligen finns en besparingspotential på 30-40%. Med ett smartare sätt att jobba, ett inkluderande ledarskap och en kraftfull digitalisering. Strategin nu, more of the same, fungerar inte längre. Ett exempel. År 2000 var det på Scania fullständigt fed up med den dåligt fungerande sjukvården. Våra medarbetare klagade högt på långa väntetider för att träffa en läkare. Då satte vi upp en egen vårdcentral. Inga problem med rekryteringen av läkare och sjuksköterskor. Den kostade oss cirka 30 miljoner per år att driva. Inget bidrag fick vi. Efter några år minskade sjukskrivningarna hos våra medarbetare. Så pass mycket att efter första kvartalet på året hade vi sparat in hela årskostnaden för vårdcentralen. Våra medarbetare var jättenöjda. Well, it's all. We'll be right back. Nu har ni lyssnat till End of the Line med The Traveling Wilburys. Bandet med bland annat George Harrison och Bob Dylan som medlemmar. För 25 år sedan kom min första one-liner. Det gällde Göteborgs stolthet, biltillverkaren Volvo och dess vd Per Gyllenhammar. Välkänd industriman i Sverige på 80- och 90-talen. Rotary i Södertälje fyllde 50 år. Det var jubileum. Håkan Mogren, då vd för Astra, och jag skulle hålla anföranden. Vår kommunikationschef hade kollat av tillställningen. Fanns där journalister? Det fanns inga inbjudna, så det var bara att köra på. Föredraget handlade om Scanias utveckling och miljöarbete. Vi avslutade med en frågestund. Då kom en fråga. Hur såg jag på Volvo och den pågående affären med franska Renault? Just då ett hett ämne i pressen. Renault skulle få en vetoposition i vissa frågor genom en så kallad gyllene aktie i det nya företaget. Det betyder att Renault, det vill säga franska staten, alltid skulle få det sista ordet i alla viktiga beslut. Mycket heta och intensiva diskussioner pågick bland svenska fonder om detta. Alla tyckte illa om den gyllene aktien, utom Gyllenhammar. Ett problem var att PG inte upplyst om dess existens. Nyheten kom ut genom en läcka. Och mitt svar var, PG kommer troligen gå till historien som Sveriges största industriförstörare. Franska staten skulle ju få fullständig kontroll över det nya bolaget. Volvo skulle inte längre vara svenskt. Strax efter klev en journalist fram, en som ju inte skulle finnas där. Hon var från lokaltidningen och frågade om vårt miljöarbete. Jag svarade kort på hennes frågor och åkte sedan till Värmland med min familj över helgen. Vi hade ett par härliga dagar i Arvika och var tillbaka i Stockholm på söndag kväll. Tidigt klockan 4 på måndag morgon ringde mobilen. Jag vaknade och svarade sömndrucket. Det var Reuters. En journalist frågade om mitt uttalande i lokaltidningen. Vadå? Jag bad honom läsa upp vad som stod. Har du sagt att Gyllenhammar kommer att gå till Sveriges historia som den största industriförstöraren? Ja, det verkar vara korrekt citerat, sa jag. Jag var chockad. Vad hade miljöjournalisten hittat på? På frågan om jag kunde utveckla vad jag menat svarade jag. Det finns nog inget mer att tillägga. Citatet var tydligt nog. Så började den morgonens karusell. Inbjudan till TV:s morgonsoffa klockan 7 i Göteborg för att utveckla ämnet ytterligare. Ett plan stod och väntade på Bromma. Jag avböjde. Det fanns ju inget mer att säga. Sedan kom kommunikationsdirektörerna för Saab Scania och ägaren in på mobilen. Ja, citatet var korrekt. Skulle då PG höra av sig? Kanske. Men det gjorde han aldrig. Volvos lastvagnschef Sten Langenius ringde vid 9-tiden. Jag skulle åka till Göteborg 2 dagar senare och köra nya generationen lastvagnar. Det var ju inte lämpligt att jag dök upp där efter mitt frejdiga uttalande. Jag fick komma senare. Få i Volvo-ledningen trodde på Renault-affären. Många såg den som ett förräderi. Affären blev aldrig av. Tur för Volvo och för Sverige. Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done my eyes, they cannot see. Ni har hört Doctor My Eyes av Jackson Browne. Jag heter Leif Östling och det här är mitt sommarprogram. Nästa gång Volvo kom in på scenen var i januari 1999, utan att vi i ledningen eller styrelsen visste något. Lade de i princip ett bud på Scania. Det kablas ut på lastbilsutställningen i Bryssel. När pressdagen började kom några journalister fram. De ville ha mina kommentarer till budet. Jag stod mållös. Jag visste ju ingenting. Inte heller vår presschef. Vi i ledningen blev riktigt oroliga. Vad var på gång? Normalt i en budprocess är att det förs förhandlingar mellan bolagens ledningar för att styrelserna i respektive bolag, baserat på förhandlingarnas resultat, ska kunna rekommendera eller inte rekommendera sin aktieägare en affär. Först då går man ut i pressen om styrelsen i företaget som ska bli uppköpt inte vill rekommendera budet och ett bud ändå läcks. Då betraktas budet som fientligt. Inga förhandlingar hade förts med oss i ledningen eller vår styrelse. Mobilen gick varm. Först ut var Claes Dahlbäck, vd för Investor och stor ägare i Scania. Han berättade att Volvo under natten köpt 12% av aktierna i Scania. Claes hade försökt stoppa det, men misslyckats. Strax efteråt ringde min ordförande Anders Sharp. Inte heller han var informerad, men riktigt störd över agerandet. Nästa i tur var Leif Johansson, vd för Volvo. Honom kände jag väl sedan många år. Köpet av aktier skulle vi på Scania se som ett första steg till ett nära samarbete, enligt Leif. Jag lyssnade men ställde inga frågor. Jag var totalt förstummad över deras fräckhet. Men i en sån här situation håller man käft. Man förhandlar aldrig under galgen. Något jag lärt mig med åren. I ledningen höll vi krismöte och kallade till presskonferens strax efter lunch. Journalisterna anföll oss med frågor. Den största nyheten på utställningen. Den sändes också i tv. På eftermiddagen ringde ägarfamiljen Wallenbergs överhuvud, Peter Pirre, på min mobil. Han var mycket upprörd och frågade mig, vad fan håller ni på med där i Bryssel? Mitt svar var, inte vet jag. Jag är lika överraskad som du. Så rullade Scania-Volvo-affären igång. Det som följde kan få mig att häpna än idag. Ett så kränkande agerande mot styrelse, ledning och alla anställda. År 1997 blev Percy Barnevik vd för ABB, ny ordförande för Investor efter Pirre Wallenberg. Leif Johansson på Volvo berättade några år senare att han hade samtalat med Percy redan under hösten 98, ett kvartal innan nyheten kom ut, om en sammanslagning av Volvo och Scania. Leif hade utgått ifrån att Percy hade hållit Pirre Wallenberg informerad om deras samtal, eftersom Pirre var ordförande för stiftelserna som äger Investor. Percys mantra var stora företagsfusioner. Storleken var det enda som betydde någonting. Och med Investor ville han in i den nya ekonomin, IT-branschen, och han behövde pengar till det och ville därför sälja. Budet väckte stor oro hos våra anställda affärspartner. Volvo var ju vår värsta konkurrent på nästan alla marknader i världen. Tanken att gå samman var omöjlig. Det skulle ju bara leda till förluster av marknadsandelar. Vi gick in i en period av hela havet stormar. I mitten av sommaren kom riktiga förhandlingar igång mellan ägaren Investor och Volvo. Vi på Scania hölls utanför. Framåt mitten av augusti fick vi besked att en affär var klar. Den skulle presenteras på en presskonferens i Stockholm. Hur skulle den affären kunna fungera med så starka känslor mot den inom hela vår globala organisation? Vi suckade djupt, men i slutändan är det ju alltid aktieägarna som bestämmer. Vi är ju bara hired gunmen, anställda i våra jobb. Familjen var då på semester uppe i Luleå skärgård i vårt sommarhus. En kväll ringde Leif, han ville träffa mig, på en plats garanterat fri från journalister. Han flög upp till Luleå för att gå igenom affären, presskonferensen och hur vi skulle lägga upp arbetet under hösten. Efter all uppmärksamhet affären fått i tv så kände mina barn Leif väl. När de fick höra att han skulle komma blev de ursinniga. Du kan ju inte bjuda in någon från Volvo till vårt hus, utbrast Marcus. Det är ju våra fiender. Min 7-åriga dotter sa, han Leif är så dum mot Scania och pappa, för nu tappar vi pappa jobbet. Jag ska bita honom i benet, det gör lilla My i Mumintrollen med dumma personer. Nästa dag såg vi till att det bara blir Leif och jag i vårt hus. Presskonferensen var en dyster tillställning. Allt kändes fel. Men du såg maskan och vi är ju proffs. Något annat fanns inte på kartan.
Komma hit. Men idag har jag suttit timme ut och timme in inne här. Jag har suttit för länge för allt som är kvar här. Ett fotografi. Och alldeles utanför flyger hela livet förbi. Och bara vi kan ta om allt som vi ska. Bara
vara vänner med Jakob Hellman. Under hösten tog ett mödosamt arbete vid. Stor mediebevakning. Många oroliga medarbetare på företaget. Oroliga partners, våra bilhandlare. Vad skulle det bli av med deras affär? Vi slet som djur för att hålla fokus på fordonsaffären och lugna ner organisationen. Tidigt på hösten fick jag in några samtal från kollegor, lastbilschefer på kontinenten. Jag började förstå att de skulle göra allt i Bryssel för att lobba hos konkurrensmyndigheten mot affären. Också våra privat ägda importörer i olika EU-länder lobbade hårt mot en affär. De riskerar ju att förlora sina företag. Vi gav dem vårt tysta stöd och kände inga moraliska betänkligheter. Volvo och Investor hade ju förhandlat bakom våra ryggar, hållit oss helt utanför processen. Förtroendet var brutet. Myndigheten leddes av italienaren Mario Monti, professor i nationalekonomi och före detta ledamot i Fiat Ivecos styrelse. Vi fick signaler att det gick trögt. En strimma av hopp tändes hos oss i ledningen. I januari på resa i Hongkong fick jag ett fax med ett preliminärt utlåtande från Konkurrensverket. Rekommendationen var att avslå affären, undertecknad av Monti själv. På Investors bokslutsmiddag några dagar senare pratade jag med Percy Barnevik om faxet. Han kände till det och skulle prata Monti till rätta i Davos på World Economic Forum om någon vecka. Ett årligt toppmöte där politiker, företagsledare och organisationsfolk möts för att diskutera utvecklingen i världen. Övertalningen gick tydligen inte så bra. Utan vår statsminister Göran Persson åkte också till Bryssel för att prata Monti till rätta. Det fick jag reda på av dåvarande industriminister Björn Rosengren på en tillställning för arktiska städer i Luleå i februari. Själv trodde jag inte för ett ögonblick att dessa övertalningsförsök skulle lyckas. Framstående statschefer från de stora EU-länderna har otaliga gånger försökt, men alltid misslyckats. Varför skulle då Persson lyckas? Björn Rosengren tyckte jag var alldeles för pessimistisk. Göran skulle nog fixa det. Ja, ska vi slå vad om en flaska whisky, Björn? Om Göran misslyckas får du flaskan för att dränka din och Görans sorg. Om Göran skulle lyckas så får du skicka en flaska till mig för att dränka min sorg. Jag var mycket säker på att Björn skulle få flaskan. Vi blev jublande glada när beskedet kom. Den 14 mars meddelade EU-kommissionen enhälligt, också med den svenska kommissionären Margot Wallström, att den avslagit affären. Följt av en lång lista på vilka sakliga grunder som beslutet vilade på. Monti hade gjort ett gediget jobb, liksom mina vänner i lastbilsindustrin. Hela ledningen var i eufori. Utanför huvudkontoret hissade vi EU-flaggan och saluterade vår Super Mario. Tack vare honom var friheten återvunnen. Samma eftermiddag ringde jag upp Björn Rosengren. Var ville han få sin whisky levererad? Till departementet. Så har vi lyssnat till Waterloo, den gamla ABBA-klassiken. Ledarskap är något som följt mig i alla år. Första kontakten fick jag i föreningslivet uppe i Luleå, där min familj var mycket aktiv i nykterhetsrörelsen och inom socialdemokratin, där det satt i olika styrelsepositioner. Där fanns också en ungdomsverksamhet. Det blev min allra första skola i ledarskap, att organisera och leda grupper, att ansvar för det ideella arbetet i olika grupper. Det gällde att få alla att delta och bidra med idéer. Att beordra till samarbete fanns inte på kartan. Ofta gick det bra, men ibland fick man ta hjälp av de vuxna, av deras erfarenhet. Efter några år i folkskolan kom jag in på stadens läroverk, först realskolan och sedan gymnasiet. Skolans rektor var filosofie doktor i historia och en mycket aktad person i staden. Han var verkligen rektor av den gamla skolan, ledde med fast hand lärarkollegiet. I början av 60-talet infördes elevråd på läroverk och gymnasier. Elevdemokrati skulle gälla. Vilka skulle ingå i rådet? Det hölls val och jag blev en av dem. Vi kallades till rektorn för en genomgång. I lärarnas kollegierum väntade vi på honom. Efter en halvtimme kom han in och mönstrade oss och sa: vi ska nu samarbeta. Hur vi ska förbättra skolan. Ni kommer med förslagen och jag, filosofiedoktor, som har en bred och djup kunskap, jag beslutar. Det kallar jag för upplyst demokrati. Ja, mycket har tack och lov förändrats sedan dess. Men värdet av stor kunskap för att fatta kloka beslut går ju aldrig att överskatta.
Do you know way down, way down upon the Swanee, talking about the river, yeah, because I'm so far, so far from my folks back home, yeah, I'm far from my folks back home, yeah, so far from my folks back home, yeah.
Så har vi lyssnat till Swanee River Rock med den häftige musikern Ray Charles. När jag steg på som chef för Scania för 30 år sedan, efter en lång tid i Nederländerna på 80-talet, så led vi av hög frånvaro och personalomsättning. Så var det inte i vår verksamhet i Nederländerna. Det stod klart för mig och mina kollegor, många nya på sina positioner, att så här kunde vi bara inte fortsätta. Några år in på 90-talet fick vi kontakt med Toyota. Vi besökte deras fabrik i Lexington, Kentucky, USA. Vi åkte dit och gick igenom en bilfabrik under 2 dagar. Samma storlek som Saab i Trollhättan, samma tekniknivå. 2 biltyper och lika många anställda. Men en stor skillnad. De fick ut 4 gånger fler bilar per dag jämfört med Saab. Vi gapade av förvåning. Förstod inte alls vad vi såg. Men resultatet var ju fantastiskt. Vi gick runt och pratade med folket på golvet. Glada och entusiastiska. Alla från Kentucky. De rörde sig framåt i jämn takt. Ingen stress alls. Men hur kunde de producera 4 gånger fler bilar? Ett långt samarbete började där vi övade oss i ett inkluderande ledarskap. Alla ska vara med, men med en klar vision och några viktiga kärnvärden. Kunden alltid först, respekt för individen och kvalitet. Det fungerade i små steg och alltid i positiv riktning. Cheferna flyttade fysiskt ut till produktionen, ner på golvet, in i verkligheten, bort från kontoren. De lärde känna sina medarbetare som människor och inte som anställningsnummer i sin dagliga kontakt med dem. De började förstå arbetsflöden i den minsta detalj. De började undervisa sina medarbetare hur man signalerar problem, hur man löser dem och ständigt förbättrar sitt arbete. Alltid genom att bygga kunskap. Alla ska lära och kan bidra. På 6 år ökade vi antalet lastbilar per anställd i produktionen med 3 gånger. En lång process med en ordentlig kulturförändring. År 2000 fick jag förmånen att träffa en av förgrundsfigurerna inom ägarfamiljen till Toyota, Eiji Toyota. Då 87 år gammal och hedersordförande. Han fick ansvar för produktionen 1954. Då tillverkade man 40 000 bilar. År 2000 tillverkade man 6 miljoner. Eiji Toyota var stolt över utvecklingen. På min fråga vad han fokuserat mest på under alla dessa år blev svaret att ständigt lösa problem tillsammans med våra medarbetare där problemet uppstått. Du måste se till helheten. Det börjar med en nöjd kund och medarbetare som hela tiden blir sedda och förstår vad kvalitet är för kunden. Inga fel får finnas på bilarna. Det är att tappa vårt ansikte inför kunden, Svårare var det inte enligt Eiji Toyoda. Vi pratar om vårt besök i Lexington och hur svårt vi hade att förstå vad vi där såg. Han log och sa, man ser bara vad man är tränad att se, inte mer. Därför måste man hela tiden träna sig själv och sina medarbetare så alla ser och förstår vad de ska göra. Att se problem som uppstår. Varje problem är en unik möjlighet till förbättring. Men man måste först se det. Det tog många år av ihärdigt arbete att ändra vår kultur. Successivt började resultaten komma. Kvaliteten på lastbilarna blev dramatiskt bättre. Mycket färre olyckor på våra arbetsplatser. Personalomsättningen mer än halverades. Samma med frånvaron. Det gör det när alla trivs och känner sig delaktiga. Och vi tjänade allt mer pengar. Så underbart, vinst för alla. Kunder, medarbetare, miljön och aktieägare. Vi införde då en typ vinstdelningssystem för våra medarbetare. Det ledarskap vi utvecklat har blivit en sorts modell för många svenska industriföretag. Också Volvo i Göteborg. Där är nu stora delar av ledningen före detta Scania-chefer. När min vän Martin Lundstedt, tidigare vd för Scania och sedan 5 år vd för Volvo, fyllde 50 år för några år sedan, så gratulerade jag honom i orden. Ett stort grattis till dig på födelsedagen och tack för det fina samarbete vi haft. Men ett ännu större grattis till företaget som nu äntligen fått en vd som förstår lastbilar, bussar, motorer och entreprenadmaskiner. Det var 50 år sedan sist. Det var en stor tillställning och många Volvoiter. Jag var spänd på reaktionen. Några snörpte munnen, men många kom fram och tackade mig för orden. Ni har lyssnat till Tjena Lena med Magnus Uggla. Efter gymnasiet i Luleå och lumpen i Boden drog jag mot Göteborg till Chalmers tekniska högskola. Där stortrivdes jag. Sveriges största småstad med handel, hamnar och rederier. Människorna är öppna, glada och skojfriska. 3 månader under en sommar får jag till USA för att jobba på ett företag i Niagarafallen. Där höll jag på att bli kvar, men en arg mamma uppe i Luleå ansåg att jag skulle komma tillbaka och slutföra mina studier på Chalmers. Så blev det. Dessutom hann jag med Handelshögskolan i Göteborg. På en kårdans träffade jag en ung värmländska, Kristina, och blev störtkär i henne. Hon studerade psykologi och några år senare gifte vi oss. Det är vi fortfarande. Sommaren 1972 gick flyttlasset till Södertälje. Jobb på Scania, lastbilar fascinerade mig. Stora pjäser för tunga jobb. Södertälje är en fin gammal ort, starkt präglad av sin rika industritradition från mitten av 1800-talet. Vi kom till en bruksort med en helt annan mentalitet än i Göteborg och det stora Stockholm. Här dominerar Astra och Scania. Jag blev där i 40 år som vd och chef i 24 år. När jag funderade på att dra iväg kom alltid ett nytt spännande jobb. Södertälje har en fantastisk mångfald. På ett möte med kommunalråd i mitten av 70-talet bad han oss närvarande, ett hundratal, att räcka upp handen om vi var födda i Södertälje. Knappt en tredjedel var det. När man hade semester åkte man hem till Norrland någonstans, till Finland eller länder i Sydeuropa. Under 70- och 80-talen började människor från Mellanöstern, Asien och Sydamerika att strömma till. Och så har det fortsatt. Södertälje är nog den stad i Sverige med den största mångfalden. På Scania talas det mer än 50 olika språk och svensk undervisning har alltid ingått i anställningen. Mångfalden har vi på företaget haft stor nytta av. Visst har det funnits problem med olika kulturer, språk och värdesystem möts. Även i kommunens Södertälje har problem funnits och finns. Men där har man också hittat lösningar genom ett gott samarbete med olika invandrargrupper. Vi har också en mångfald inom vår familj med två adopterade barn från São Paulo i Brasilien. En stor förändring kom i våra liv med barnen och vilken glädje vi har tillsammans.
I was walking along, minding my business, when out of an orange colored sky,
flash, bam, Alakazam.
Out of an orange colored purple stripe, pretty green polka dot sky,
flash, bam,
Alakazam and goodbye. Wow, I thought love was much softer than that. What a most disturbing sound.
Nu har vi lyssnat till en fin gammal dänga, Orange Colored Sky med Nat King Cole. Som ung grabb uppe i Luleå kunde jag aldrig föreställa mig den resa jag haft förmånen att göra och alla fina människor jag lärt känna i alla världsdelar. 1980 fick jag chansen att lämna Sverige igen. En äldre kollega, Olle Mård, i Nederländerna skulle gå i pension om några år. Han behövde en ersättare och ville ha mig. Han var en mycket rättfram dalmas, son till en bilhandlare. Enligt Olle skulle jag inte sitta och ruttna bort bakom ett skrivbord i Södertälje. Det fanns så mycket att lära i Europa. Jag skulle få ansvaret för hela Kontinentaleuropa, tillverkning och försäljning. Olle hade varit med från början och byggt upp vår verksamhet i staden Svolle. Väl i Nederländerna var jag kavla upp ärmarna, nytt språk, kultur och massor att lära. Vi var fast beslutna att lära oss språket, fast de flesta pratar mycket bra engelska. Språket är vägen in i kulturen och hur människor tänker. Det tog längre tid än vad vi trott. Efter nästan 2 år i landet gick vi första gången på teater, såg en glättig komedi. Vi tyckte vi hängde med, men helt plötsligt började hela publiken skratta hejdlöst. Kristina och jag tittade förvånat på varandra, vi förstod ingenting. Det tog oss ytterligare 2 år innan vi hjälpligt kunde förstå de subtila delarna av språket. Vilka barriärer invandrare till Sverige måste ta sig över. Den holländska folksjälen är präglad av hårt arbete. Den flygande holländaren som gör affärer med alla på vår jord. Van att förhandla och hålla hårt i sin plånbok. Inget slöseri med pengar. Det är dödssynd, framförallt i de kalvinistiska delarna av Nederländerna. En gång hade vi tankat vår bil på en mack i den lilla stad vi bodde. Vi tankade alltid där. När vi skulle betala för 50 liter bensin så saknades det 10 cent, 50 öre ungefär. Mackägaren blev svart i ansiktet. Känn efter i era fickor om ni har 10 cent, krävde han. Tyvärr hade vi inga mynt i fickan. så jag lovade att köra hem och hämta 10 cent. Han tittade mycket misstänksamt på mig och muttrade: se till att ni kommer tillbaka med myntet. Underförstått. Annars är ni inte välkomna tillbaka. Jag åkte iväg och hämtade 10 centaren och lämnade den till mackägaren. Han sken upp som en sol. Nu kan ni alltid tanka hos mig. Och tillade: ni är ju från Sverige, min herre. Har ni inte lärt er där att vara rädd om era pengar? Alla pengar. Även det minsta myntet. Ja, vad får vi för våra pengar, skattepengar? Kanske skulle vi skicka våra politiker dit på prao så att få lära sig hur man umgås med pengar. Vi är inte världsbäst på välfärd i Sverige. Efter många år utanför vårt land vet jag det. Det finns de som är bättre. Men vi måste våga titta utanför vårt lands gränser. Få den aha-upplevelse vi fick när vi besökte Toyotas fabrik i USA. Vi blev väldigt nyfikna på att förstå vad vi såg. Politiker måste våga ställa frågan: hur kan en tysk läkare behandla nästan 4 gånger fler patienter per år? Samma gäller skolan. Vad gör Finland med skolan som vi inte gör? Vi måste våga börja se våra verkliga problem och göra något åt dem. Politiska visioner, mål och skattehöjningar löser ingenting. Det gäller att ta tag i de verkliga problemen. Vi måste också skapa arbetsplatser inom den offentliga sektorn där människor vill arbeta. Stolta över vad du gör, där du trivs. Det ska vara kul att gå till jobbet. Det förstår alla företagare. Därför måste vi ta deras hjälp och skapa en sund konkurrens med offentligt drivna verksamheter. Konkurrens är den bästa drivkraften till förändring. Att utveckla nya metoder, ledarskap och ta in digitala verktyg. En ny one-liner. Slöseri med skattepengar är djupt omoraliskt. Men vinst i privata verksamheter som levererar bra service med hög kvalitet, det är god moral.
Omkring mig står den härliga skogen så grön, bakom ängarnas gungande gräs. Det är tomt, det är bränt, jag vill lägga mig ner in vid sjön för att höra hans tal om det gamla som gått medan tiden led, om det gamla i all sten står.
Det var Sommar i P1 med Leif Östling, producent Mia Odabas och tekniker Emilia Martin. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.